Då säger vi, jag och Laila tackar, vi fick komma och hälsa på er igen. Det är prick ett år sedan ungefär sist blev jag upplyst här i entrén av vår kapellmästare. Och då var han mötesledare. Och nu är vi här igen. Och jättebra sånger, passar alldeles utmärkt till det vi ska lyssna till i predikan här. Och inledningsorden också, kom ihåg. Och vet ni, jag satte en rubrik. Först vill jag även säga till dig som är med på Zoom, vad roligt att du också är med. Och att vi får pratas vid på det här sättet, även om jag hör dig tillbaka. Men vi ska försöka att prata ihop oss. Precis som Jesus gjorde med sina lärjungar. Det står ofta så att han undervisade, men han pratade med lärjungarna. Han samtalade med dem. Och de kastade lite frågor ibland. Och ibland så ordnade sig inte så där riktigt bra, så han fick repetera, komma ihåg. Men rubriken idag, det var först jag tänkte, nej men så kan man ju inte säga. Men då tänkte jag så här, jo det kan man visst det. Lyssna. När förståndet inte hinner med. Har ni varit med om det någon gång? När förståndet inte hinner med. Man fattar inte riktigt vad som händer på ren svenska, va? Och det är vi med om ibland, och kanske lite för ofta. Och så grämer vi oss ibland efteråt. Oj, oj, oj. Varför tänkte jag inte på det? Varför sa jag inte det här? Varför höll jag inte tyst helt enkelt? Ja, ni vet alla de där bitarna. Vi lever ju liksom i direkt sändning i livet. Och det är det som är så oerhört utmanande. Så att det är ganska skönt att vi får erkänna att ibland hänger vi inte med. Men ändå så får vi vara med. Så välkommen i denna sällsamma samling bland oss som inte hänger med ibland. Nu ska vi hjälpas åt att hänga med lite bättre. Det är liksom idén med den här gudstjänsten, eller hur? För det är kanske så att vi blir kanske en liten aning, inte bättre, men vi kanske kommer på en del saker som gör att saker och ting går lite lättare i den här gudstjänsten som du får bära med dig hem. Så om du är trött och sömnig, så spar sömnen till efter lunch. Här ska vi vara vakna. För den här veckan, hörni, har vi verkligen varit klistrade framför våra plattskärmar och tv-apparater och läst tidningar. Och vi har förundrats över den här veckan. Det har varit en turbulent vecka. Vi har använt massor med sådana här ord. Trump har med sina ord skakat om en hel värld. Extra tv-sändningar har avlöst varandra. Beslut har ändrats och nya besked har kastats fram ibland samma dag. Hela världen står i ekonomisk gungning och har lite svårt att förstå vad som kommer härnäst. En hel världs framtid står på spel enbart på grund av en enda persons utspel. En sensationell vecka, absolut. Men den här veckan som vi har varit med om kan vi aldrig jämföra med den veckan som vi idag ska prata om. Och som vi har sjungit om, som vi har hört inledningsvis om. Den här veckan innan Jesus dör. Ibland kallar vi den för stilla veckan. Och den börjar egentligen redan igår på ett sätt, om man nu ska titta i almanackan. Men det är en vecka som inte går att jämföra i händelser och effekter jämfört med det vi har varit med om. Även om vi tror att det här är en ödesmättad vecka vi har varit med om. En del sitter och tänker på sina aktier kanske här i gudstjänsten. Glöm dem. Det har liksom inte riktigt med det här att göra. Det är sån distans till det som vi ska prata om nu. Men det är inte fel att ha aktier i och för sig. Bara de har något värde också. Men det som händer nu, det är alltså det börjar på en liten oansenlig plats. Inte i någon huvudstad med ett fint presidentpalats. Utan i ett ganska enkelt hem förmodligen. Det kan vara hemma hos Marta och Maria och Lazarus. Någon tror att det är i någon annans hus. Men det är i alla fall utanför stan. Där i Betania, några kilometer utanför stan, blev Jesus smord med dyrbar olja som påminner om en kröning som vi kan läsa om i Gamla testamentet. Snart följs det av en oslagbar och bejublat intåg de sista kilometerna tills han når templet i centrala Jerusalem. När jublet lagt sig ändras stämningen. Jesus återkommer med talet om sin död. Lärjungarna står frågande inför sin store ledare, men ville ändå vara lojal och följa med och låtsas som att man på något sätt ändå förstod. Snart står det inför faktum. Jesus är död. Precis när man försöker få tankarna i ordning och försöker förstå, komma ihåg varför Jesus var död, kommer nästa omvälvande besked. Ett antal kvinnor påstod att Jesus levde. Tala om en vecka. Vi ska fortsätta snart. Nu ska vi läsa en bibeltext. Så vi bara liksom landar rakt in i den historiska verkligheten. Vi ska läsa ifrån Johannes 12, vers 12 till 19. Det intressanta är att vi kan läsa i alla fyra evangelierna om den här händelsen. Det är inte ofta vi har repeterat i alla fyra evangelierna samma sak. Men viktiga händelser, de finns i alla fyra. Här är en av dem. Nästa dag hade folk i stora skaror kommit till högtiden. När de fick höra att Jesus var på väg in i Jerusalem tog de palmblad och gick ut för att möta honom. Och de ropade: Hosianna, välsignade han som kommer i Herrens namn, han som är Israels kung. Jesus fann ett åsneföl och satt upp på det som det står skrivet: Var inte rädd, dotter Sion. Se, din konung kommer ridande på ett åsneföl. Hans lärjungar förstod först inte detta. Men när Jesus hade blivit förhärligad kom de ihåg att det var skrivet så om honom och att man hade gjort så för honom. Alla som hade varit med honom när han kallade Lazarus ut ur graven och uppväckte honom från de döda vittnade nu om detta. Och många kom ut och mötte honom därför att de hörde att han hade gjort detta tecken. Då sa fariseerna till varandra: Ser ni inte att ni inte kommer någon vart? Hela världen springer ju efter honom. Amen. Jesus, nu ber vi att vi på något sätt ska få uppleva att vi också får vara med och spana in Jesus och uppleva att det finns mer att upptäcka. Att vi kan växa, att vi kan få ta steg i tro på dig. I Jesu namn. Amen. Ja, det här är ju lätt att man kanske stannar vid den här sorgsna delen när man står nedanför korset och ser att Jesus bara dör bort. Jag minns som barn att jag kunde inte acceptera den här orättvisan. Det var oerhört svårt. Och jag tyckte det var så förnedrande. Jag tyckte, varför ingrep ingen och hjälpte och ordnade till så att det blev rättvisa? Men det här speglar precis den värld vi lever i, att det är inte rättvist i vår värld. Det finns faktiskt två parter i vår värld som försöker ha herraväldet. Det är Jesus och motsatsen, den onde själv. Försöker hela tiden, den onde alltså, att kapa åt sig så stora delar av vår värld som möjligt. Och allt detta hände på Golgata. Men där Jesus blev segraren. Men vi ska återvända lite grann till det vi har läst. Och det är detta med att, som vi inledningsvis hörde, om att komma ihåg. Alltså rent intellektuellt, komma ihåg handlar ju det om. Det är inte någon andlig gåva att komma ihåg, utan det är någonting som vi har förmåga att kunna göra. Det är därför vi har skolor, för vi lär oss och försöker komma ihåg. Inte bara till provet, utan även sen i livet. Och det här är ju jätteviktigt. Vi lär oss genom, som barn, av vår mamma och pappa som regel. Lär vi oss massor med saker som blir så självklara. Och i skolans värld får vi lära oss ytterligare att öka vår omvärld. Och genom livet så ökar ytterligare saker i vår sätt att uppfatta och förstå världen. Och komma ihåg. Till och med om misstag så lär vi oss att inte göra likadant om vi hamnar där igen. Så att komma ihåg, det är jätteviktigt att göra. Ibland så faller vi liksom i den här fåran att men Gud får ordna det här. Det får liksom bli lite grann som det blir, va? För Gud är ju med. Ja, men Gud har gett oss ett kom ihåg, men också ett förstånd. Och här står det att de inte hade förmåga att förstå. Vi möter alltså en herre och mästare som inte sitter på någon världslig makt. Och det är därför det blir så intressant med förstånd och att komma ihåg. Han har ingen egen armé. Ändå ska vi försöka förstå att han har makt. Han äger inga tv-kanaler. Han har i princip inga ekonomiska tillgångar. Han har inga valarbetare. Han har inga affischer. Ändå händer det som fariserna konstaterar. Hela världen springer efter honom. Det är någonting med Jesus som är ett nav i det som vi behöver komma ihåg och förstå. Han hade så inte så mycket av pedagogisk utrustning. Här är det ju fascinerande. Så när vi sjunger så har vi texten på skärmen blixtsnabbt. Till och med bibelorden blixtsnabbt upp på skärmen. Och vi kan hänga med och förstå och komma ihåg. Jesus hade inte de här hjälpmedlen när han gick. Men han var oerhört skicklig. Och hade någonting som gjorde att man ändå kom ihåg. Och så småningom börjar förstå. Det är inte bara en övernaturlig förmåga att komma ihåg att förstå. Men det finns någonting vi ska återkomma till som kan hjälpa oss att förstå och komma ihåg. Ändå mer. Alltså att vi kan ändå komma lite längre än vad vi kanske gjort tidigare. I alla demokratiska samhällen så finns det en grundlag. Och på samma sätt som Jesus introducerar tanken på Guds riket så finns det en form av grundlag även där. Under den här veckan som vi är inne i för 2000 år sedan så skrivs den om i vissa sammanhang och kommer att förändra hela vår världshistoria. Vi tror att Trump, han skriver världshistoria, ja det gör han på sitt sätt. Men här skrivs det världshistoria. Människor som vanligtvis är statslösa kan få medborgarskap i detta gudsriket. Inte efter 5 eller 10 års permanent tillstånd, uppehållstillstånd. Det nya är att det sker direkt. En ärlig bön om förlåtelse och medborgarskapet, så är det klart. Därför säger Paulus i Efeserbrevet 2 och 19 följande. Efesierbrevet 2 och 19. Därför är ni inte längre gäster eller främlingar, utan medborgare med det heliga och medlemmar i Guds familj. Det Jesus gör, som vi ska komma ihåg, det är att han inrättar sig inte efter mänskliga partier, utan han har skapat ett nytt rike som börjar här inne hos varje individ när vi tar emot Jesus Kristus. Och det är där, det är inte de vackra byggnader någonstans i någon huvudstad eller tempelbyggnader som är Guds riket, utan det är här i ditt och mitt liv. Du som tror på Jesus. Yes. Det här är intressant. Det är rätt så intressant också då att se att det som fariseerna konstaterar, det är att de ligger i konflikt med varandra. Det är att de säger att alla människor springer efter honom, följer honom. Och idag kan vi då konstatera att han har 2 miljarder följare. Det är världshistoria om något. Vad innebär det för oss? Jo, det är det att detta med Jesus är inte någonting man bara sysslar med i pingkyrkan i Emmaboda här och nu när klockan är 11:30 och lite till kanske. Utan det är någonting som många människor som är kanske din granne, arbetskamrat, sitter eller ligger och funderar på under sina vardagar. Kan man tro på honom? Hör han mina böner? Kan han hjälpa mig i min situation? Men det sägs inte högt. Utan det finns där hela tiden. Guds riket är inte bara i ditt liv, utan det är någonting som är på väg i annars liv också. Det är bara det behövs en liten knuff, en liten vägledning, en liten handräckning, en handling som gör att oj, här öppnas ett nytt hjärta och fler behöver bekänna Jesus. Guds riket är större än vi kan se i denna kyrka här idag. Och det växer fast vi inte riktigt kan se det med våra ögon. Vad är det vi lär oss av den här dramatiska texten och texterna om Jesus den sista veckan? Jo, vi ser ett återkommande mönster att de lärjungarna inte förstod. Hade svårt att komma ihåg ibland också, men de förstod inte. Och det är ju viktigt att du och jag förstår vårt sammanhang. Och där har vi tid att tänka efter. Det är klart, när vi samtalar med människor så händer ju saker att det går väldigt snabbt. Men nu ska vi vidga möjligheten att ta tid för att reflektera. Var är jag någonstans? Och var är människorna runt om mig? Och det här är någonting som jag tror att vi som tror ibland glömmer att reflektera över. Vi satsar på, oja, nu är det snart söndag, nu ska vi göra mötesvärd och den ska sjunga och den ska predika och den ska koka kaffe. Det är liksom, det blir navet på något sätt. Nu drar jag väldigt hårt här. Jag vet att det inte är så riktigt. Men det är väldigt lätt att det blir det som blir fokus. Det vi gör här idag, det är rundsmörjning av en gammal bil. Ni vet, då fick man in varje 500 mil, jag minns min gamla PV, 500 mil, så ska man in på verkstaden och så skulle de spruta in fett i alla de där rörliga delarna. Behövs inte idag. Men det är lite grann det vi behöver tillsammans. Att bli berörda av smörjelsen, av den heliga ande alltså. För att vi sen ska kunna köra utan att skada det vi har fått i vår ägo. Det här är spännande. Alltså, Gud kommer att tala till dig och tala till dig i den här gudstjänsten. Att öppna en dörr att du, det där har du inte gjort på länge. Gör det. Ring den. Hälsa på där. Bjud den där på kaffe kanske. En blomma där. Eller vad det nu är för någonting. Det är sådana möjligheter vi har. Jämfört med om vi åker till Ukraina, till östra delen. Där får man gå och gömma sig för bomberna och gömma sig i en källare. Eller där det inte bomberna når. Vi har såna oerhörda möjligheter. Så vi skulle bara tacka Gud för möjligheterna. Det skulle bara liksom vara en lovsång till detta egentligen. Men vi blir lite hemmablinda. Och vi har så mycket bestyr med både ett och annat. Men det vi nu ska gå tillbaka till, det är till lärjungarna. De förstod inte. Och Gud vill att du och jag ska förstå. Och det är klart att det, man kan ju tycka att vad tänkte de på egentligen? De såg ju med egna ögon om Jesus var. De hörde hans egen röst och ändå så fattar de inte. Och jag kan bara säga att vi är i gott sällskap. För vi är likadana hela högen nästan. Vi har lite svårt att ibland komma igång och förstå. Och det tillhör. Det är därför vi behöver varandra. För att hjälpa igång varandra. Att förstå. Att inspirera. Att våga vägleda. Att våga göra saker tillsammans. Därför ensam så känner man sig ibland lite oduglig och har aldrig gjort det någon gång och så vidare. Ja, men det är därför som vi tillhör Kristi kropp. Det är inte till för att någon ska bestämma i toppen, sen ska alla göra det som sägs uppifrån. Utan det är för att livet, det är ju i hela kroppen. Och där behövs vi alla. Du är viktig. Så du kanske har tänkt så här, varför skulle jag gå till Pingstkyrkan hemmaboda idag? Ja, men jag känner inte att jag behövs. Men det är kanske någon annan som behöver dig. Vänd på saker och ting lite mer. Och våga tänk större. Och förstå till sammanhang. I ett ställe så står det i Lukas 18, så här, 34 versen. Men lärjungarna förstod ingenting av detta. Det var för dolt för dem och de fattade inte vad han menade. Det här kommer tillbaka rätt ofta när vi läser bibelorden. Och en gång så säger Jesus rakt av, inte i stilla veckan utan tiden innan. Förstår ni inte? Fortfarande. Och liksom han tyckte på något sätt, jag har ju förklarat. Förstår ni inte Guds rikets principer? Nej, det var inte lätt för dem heller. Och det är inte lätt för dig och mig heller ibland. Vi kör fast. Ja, vi gör det. Vi är bara till erkänna. Trots att de var hemma i bibelordet. Ni vet när han då red in på åsnan och folket jublade och sjöng och barnen tjoade och kimmade och fariserna tyckte att de skulle vara tysta och allt för det var. Så kunde de inte koppla ordet ifrån Zakaria 9:9. Att det här gällde nu. Det är precis vad de ser framför sig. Att han kommer ridande på en arbetsåsnas föl. Det hade de ju läst här i bibelordet hur många gånger som helst. De var mer kompetenta i gamla testamentet än alla vi tillsammans tror jag. Det var deras skolbok. De kunde ha långa stycken utantill. Och det de pratade om väldigt mycket, det var gamla testamentet. Hur man skulle förhålla sig till detta. Och judarna, de var så duktiga så de skrev extra böcker för att förstå det gamla testamentet. Och det skulle man också kunna. Så om någon var hemma i bibelordet så var det just de där 12 lärjungarna. Ändå fattade de inte vad som hände framför dem. Det är märkligt. Men det var så. Och så är det för dig och mig ibland också. En del politiker, de har ju myntat ett nytt uttryck. Vi kunde inte se att detta skulle komma. Det säger moderna politiker idag. De säger ju inte att det fattar inte vi. Utan man använder lite fina ord bara. Ja, så är det. Är det någon politiker här så kan man känna sig träffad i så fall. Ja. Träna på det du. Inte ens efter uppståndelsen förstod lärjungarna vilket rike Jesus talade om. I Apostlagärningarna 1, 6 och 7. Det tycker jag är ett väldigt intressant bibelord. 1 och första kapitlet 6 till 7. Herre, säger de, är tiden nu inne då du ska återupprätta riket åt Israel? Han svarade, det är inte er sak att veta vilka tider eller stunder som fadern i sin makt har bestämt. Alltså de var helt, de tänkte inte på Guds riket, de tänkte på Israel. Det var ju romarna som hade ockuperat här ju. Och romarna, det var ingen frälsningsarmé, det kan jag lova er. Fick de för sig att slå ihjäl folk så gjorde de det. Så länge inte de var romerska medborgare. Men alla andra folkslag som inte var romerska medborgare, de behandlades precis som om det var, ja, det är romarna som bestämmer. Så de hade det tufft alltså. Och trots att de hade levt med Jesus i 3 år så hade de inte riktigt fattat det här. Det är inte er sak, säger Jesus, att veta vilka tider och stunder som fadern i sin makt har bestämt. Så han säger, ni ska inte bara göra med det där. Glöm det där. Och istället så säger han så här. Men när den helige ande kommer över er ska ni få kraft att bli mina vittnen i Jerusalem, i hela Judén, i Samarien, till jordens yttersta gräns. Så han svarade inte ens på deras fråga riktigt. De fick ju svaret 1948, då fick de sitt land från FNs sida sett. Det tog nästan 2000 år. Jag tror det var många judar som bad till Gud, ge oss landet tillbaka. Ge oss landet tillbaka. Det som du har lovat. Tänk vad många böner har betts. Men det tog tid innan bönesvaret kom. Och under tiden så säger Jesus, häng inte upp er på den här väntetiden, utan gör någonting under tiden du väntar istället. Utbred mitt rike istället. Under tiden. Hjälp dem som blir attackerade av romerska soldaterna. Ge dem mat. Ge de här flyktingarna hjälp istället. Mm. Sen ska vi ta med oss, precis som vi sa i början, i första Johannesbrev 5. Första Johannesbrev 5, 19-20. Vi vet att vi är av Gud och att hela världen är i den ondes våld. Men vi vet att Guds son har kommit och gett oss förstånd så att vi känner den sanne. Och vi är i den sanne i hans son Jesus Kristus. Vi längtar till den här dagen då Jesus ska sätta sina fötter på Olivberget. Och kanske inte minst den stund då han kommer förmodligen, eller han kommer före och hämtar sin brudeskara, innan antikrist kör sitt sista race. Men när sen Jesus kommer ner och sätter sina fötter på Olivberget, då ska den onde fängslas i 1000 år, står det. Det är lätt att vi hamnar där i vår förhoppning och blir lite stillasittande under tiden. Det är ju som det är, tycker vi. Det är ju så jobbigt. Hur ska vi göra? Och så fängslas vi av problemen. Men det är det Jesus säger. Göm dig inte bakom problemet. Utan lyft upp ögonen istället och se att människor söker mitt rike istället. Trots att det är ett elände med den onde vad han sysslar med, så utbreds mitt rike. Det är ju det Jesus säger. Och det är jätteviktigt att du och jag uppmuntrar varandra att ha det fokuset. Det är väldigt lätt när vi tänker på Ukraina. Jag vet att ni är engagerade. Vi tänker på det som händer nere i Mellanöstern. Och vi förfasar oss och tycker att det är rent gruvligt det vi ser. Och det är precis vad det är. Men frågan är, vad gör du då? Vad gör vi då? Ja, vi kan sitta där framför tv-skärmen eller vad vi nu är och läsa om det hela. Att detta är förskräckligt och det är dens fel och den borde göra så och den skulle ha sagt det. Ja, det är säkert rätt. Men Jesus sa inte att vi skulle syssla med det enbart. Vi kan ha en uppfattning. Han sa, gå ut i världen. Och då så ska vi läsa ett intressant bibelord till. I Johannes evangelium 14:26. Och nu är det så här att nu är Jesus lite före lärjungarna. De har inte fattat det här riktigt. Men jag tycker det är så bra för att nu kan vi i alla fall få ta det till oss. Men hjälpa den heliga ande som fadern ska sända mitt namn. Han ska lära er allt. Och påminna er om allt jag har sagt er. Precis. Ja, men då är det ju viktigt att man läser på ibland. I skolan repeterar man. Kommer ni ihåg det? Du kanske inte gjorde det, men de flesta de repeterade. Så när det var prov, vad gjorde man? Jo, då backade man i matteboken, i geografiboken, i historieboken och läste om. Och försökte att minnas så gott det bara gick. Försökte komma ihåg ekvationerna, hur man skulle lösa dem med parenteser och kvadrat och allt vad det var för någonting, ni som hade det. Och ni som ska försöka komma ihåg kungarna och alla årtal. Oj, vad vi pluggade och försökte att göra vårt yttersta. Men Jesus har sagt, jag har inget prov någonstans någon gång. Ni ska ständigt leva i att repetera. Och därför så vill Herren att vi ska läsa bibelordet. Repetera det han sa. För idag får vi så mycket influenser så det bara drunknar i vår värld ibland. Och därför behöver vi ha fasta tillfällen eller på något sätt. Något knep, om man får uttrycka sig så enkelt. Att du läser din bibel. Repetera. Ja, men det hjälper inte. Jo, det gör det visst det. Därför är det ett levande ord. Det händer någonting när vi läser bibelordet alltså. Och så säger Paulus i Romarbrevet 12:21. Jag tycker det är så fantastiskt bra. För här kommer liksom summeringen. Vad innebär det när vi läser? Låt dig inte besegras av det onda, utan besegra det onda med det goda. Och tänker vi på Ukraina, vi tänker på Mellanöstern, så räcker det inte att sitta som kristen och säga, åh vad hemskt, åh vad otäckt, åh att de gör på det här sättet. Ja, det är tillåtet att säga. Men det är inte det vi ska syssla med. Vi ska besegra det onda med det goda. Och vem är god? Jo, det är Jesus. Det är han som har gestaltat godheten här på marken. Och när vi gör som Jesus så lär mer av honom. Hur vi uttrycker oss. Hur vi överhuvudtaget använder vårt kroppsspråk. Desto mer kommer det goda fram. Och de som finns vid din sida. Plötsligt ställer frågan. Jag vet att du är kristen. Kan du förklara det här för mig? Var beredd på en sån här fråga. Var beredd på att göra det som du aldrig har gjort. För att komma runt tröskeln och nå in i en ny människas hjärta. Jag ska berätta om en liten rolig grej. Jag tror inte jag har nämnt dem här. Men när jag har slutat gymnasiet så jobbar jag i en större butik. Och där var det en djupfryst avdelning. Och då hade vi på lager en stor djupfrys. Det var ett stort rum. Det var väl en fjärdedel av den här ytan här nere. Och längst in var det en fläkt som såg till att kylan skulle cirkulera. Och dit in gick man inte frivilligt. När vi jobbade i butik så hade vi en t-shirt och så hade vi en typisk sån här rock som alla skulle ha samma färg och samma storlek i stort sett. För vi skulle synas att vi jobbar på det där stället. Men de som gick in där, de brukade ta på sig en riktig päls av något slag. Det såg ut som en björnpäls av något slag och för att hålla värmen. Så var det en i skärken som sa, du Lars, kan du hjälpa mig? Vi ska flytta en pall. De har kört in en hel pall bara med kycklingar i sådana här lådor. Vi måste styva om det där. Ja, kan vi göra. Ja, häng med snabbt, vi gör det på en gång, sa han. Där står vi i våra enkla kläder. Plötsligt så lägger han bara upp armarna på pallen. Du, sa han. Jag såg på tv igår Och så var det ett program som handlade om kristen tro. Jag vet inte om det var Björngårdsvillans program eller vad det var för någonting. Ni vet de som sjöng där. Men något var det. Men du, jag undrar om det här. Ja, vi stod där och resonerade. Vi stod där i säkert 5-6 minuter och bara pratade. Och normalt så skulle man vara oerhört styv i fingrarna. Och vi lastade av pallen dessutom. Och kom ut och jag blev inte förkyld. Nej. En del människor vågar inte vid fikabordet eller någon annanstans, utan man vill vara alldeles själv. Var beredd på att saker kan hända. Att Guds riket tar en ny fart där du går fram. Kom ihåg hur Jesus gjorde. Läs Bibeln. Bli vän med bibelordet så att säga. Inte en läxa, utan det är något kärt moment. Och våga utmana dina gamla vanor. De är bra, men de kan ju vidgas med lite förnyelse. Och så får du nya erfarenheter. Och det kristna livet kan börja blomma precis som det gör i naturen nu. Jesus vill att vi ska lära av de här texterna att hans lärjungar var vanligt folk som du och jag, som hade svårt att komma ihåg ibland, hade svårt att förstå ibland, men Jesus kom till deras hjälp. Och det är mer det handlar om nu. Vi är lite hjälplösa. Nu vill Herren möta dig i din sits för att du ska möta en ny dag, en ny eftermiddag. Men nya möjligheter där du ska få se någonting större, någonting nytt också. Även det gamla kommer du se, men även mera nytt. Det är utmaningen. Nu ska vi tacka Gud för det. Herre, tackar vi också för att vara med i en direkt sändning och känna att evangeliets vingar bär även för oss. Och jag ber det här, vi inte stirrar oss blind på de saker som inte blev så bra. Utan vi istället lär oss av detta. Nu ber jag här att du välsignar mina vänner som har lyssnat. Och Herre, jag ber för min egen del att även jag får känna att vingarna bär, Herre. Att ditt ord är levande och kan förändra saker och ting när vi tror på dig, Jesus. Herre, tack för den här gudstjänsten. Tack för vad du ska göra och vad du gör här. I Jesu namn. Amen.